Vi kan bli bättre, men måste vi? Idag ska vi prata om vad det är som driver oss och vad vi strävar efter i våra liv. Vi ska prata om prestationskrav och prestationsångest. Och att kunna se det unika som Gud har satt i våra liv. Häng med! Guds frid, Isabella.
Guds frid, Maria.
Nu sitter vi här och tänker att vi kan bli lite bättre.
Ja, men måste vi?
Ja.
Men vad är det som driver oss som människa?
Ja, det som jag tycker är så skönt är ju att det är Gud som har skapat det här drivet i oss och i alla människor. För att överhuvudtaget kunna överleva. Mm.
Oj, det känns bra att börja från det där positiva drivet.
Ja.
För det här programmet så kommer ju att handla ganska mycket om det negativa drivet och
ja.
Vår strävan som tröttar ut oss.
Ja.
Så nu får vi lägga det klart från början att det här drivet har vi.
Och vi behöver det. För så är vi skapade till vår natur. Men så där personligt då? Vad driver dig så där riktigt på personligt plan?
Ja, jag har en offentlig som jag kan säga. Och sen har jag driv som jag helst inte vill att människor ska veta.
Ja, men här måste du berätta allt.
För det är som pinsamt och jag vet att många känner igen alla de här driven som vi har. För det ligger i vår mänskliga natur.
Mm.
Men om jag tänker vad som driver mig så är det nyfikenhet. Jag är så nyfiken på att lära mig nya saker.
Åh, vad intressant. Och positivt.
Det kan vara positivt, det kan ju också vara negativt.
Ja, alltså du kan ju bli utbränd i din iver att utforska världen.
Precis.
Men när jag tänker så är det mer det här att få uppskattning som driver mig.
Mm.
Att få ett värde i andra människors ögon. Och det känns ju helt åt skogen.
Mm. Jo, det ligger ju också i oss alla. Att få ära och berömmelse.
Ja.
Det finns en löjlig reflektion som man kan göra för att lite fundera på vad är det som driver mig.
Jaha, men lätt komma då.
Mm. Alltså, om du tänker vad du skulle önska att andra människor ska säga om dig. Om de pratar om dig. Önskar du att de ska säga, ja, menar du hon som är så vältränad och stark och snabb? Eller, ja, hon som har så väl uppfostrade barn, tänk att hon ändå hinner engagera sig i välgörenhet. Eller, ja, menar du hon har ju ett jättebra jobb. Hög lön och ändå har hon liksom lyckats hålla sig så ödmjuk. Den är riktigt löjlig.
Nej, men jag tycker inte alls den är löjlig. Jag tycker den är väldigt djup.
Den visar ju nog, om du vågar ärligt göra den där analysen. Du behöver inte berätta det. Så kommer du att, det kommer att visa på vad som driver dig.
Ja, intressant det där faktiskt.
Vad strävar vi efter då, Maria?
Jag tror nog att många strävar efter pengar och rikedom.
Mm.
För att man tror att där finns den där lyckan.
Mm.
Just det där att man vill ha mer och mer och mer. Att man aldrig känner sig nöjd.
Mm. Där tänker jag att den omgivning som du befinner dig i också kan spela roll.
Mm.
För att jag kommer att tänka bara på när folk bygger hus. Så bygger ju de flesta enligt den liksom trend som råder då just.
Ja.
Och det kan ju vara att den trenden egentligen är för dyr för dig. Så vi dras lätt med i den levnadsstandard som finns runt omkring oss.
Ja.
Men jag tänker också att det här drivet och den här längtan som Gud har lagt ner i oss så innefattar ju samtidigt ofta också det här att bilda familj och att få en utbildning och att bygga ett hem och allting det här. Men jag tror att vi skulle må bra av att lite fundera att vad händer om vi lägger oss i den här situationen?
Ja.
Vad kommer det att göra med vår liksom, familjesituation? Och så vidare. Man, lite ja. Som,
man gör en konsekvensbedömning.
Ja. Mm. Vi vill ju ha tid för medmänniskor. Vi vill ha tid för eftertanke. Mm. Vi strävar efter tid för oss själva. Vi vill ha tid för vår familj och för Herren. Du har ju bara 24 timmar.
Ja.
I dygnet.
Det är så. Men om vi tittar lite på vad Bibeln säger om strävan.
Mm, vad vi ska sträva efter.
Ja.
I Hosea 6:3 så står det så här. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Det är ju ganska tydligt.
Oj, den där tycker jag är fin, ja.
Och sen också i första Thessalonikerbrevet 5:1 så står det att sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra. Ja, mot alla människor.
Mm.
Det finns mycket bibelord som handlar om strävan.
Ja.
Och oftast så uppmanas vi att sträva efter de här mjukare värdena.
Mm.
En sak som kan trötta ut oss är ju just den här strävan som vi har pratat om. Men samtidigt som vi pratar om strävan mot någonting så tycker jag att det är vettigt att prata om flykt. För vi kan ju också i den här stressen vara på flykt från olika saker.
Jo, jag tror att människan ofta fyller sitt liv till bredden och till höjden. Bara för att fylla ett tomrum som egentligen alla har.
Ja.
För vi har alla en längtan efter Guds närvaro och Guds frid.
Och det är bara han som kan fylla det där.
Ja.
Och så kan det ju också vara så att du kan ju försöka fly från dig själv. Du är inte beredd att möta dig själv.
Mm.
Du kan fly från saker som har hänt i din bakgrund. Mm. Du kanske flyr från synder.
Ja.
När ditt samvete börjar säga att det finns synd som behöver bekännas och som du behöver få förlåtelse för.
Och ett liv som i andras ögon kan verka riktigt så där hejvilt och riktigt som häftigt kan vara riktigt tomt.
Mm.
Och det är ganska intressant det.
Det är det. Jo. Allt det kan vara en flykt i den människans liv. I allt det här vi flyr från också så kan ju finnas saker som Herren behöver hjälpa dig att möta innan du kan böja dig inför honom.
Mm.
Och Bibeln uppmanar ju oss på flera ställen också att fly till Herren.
Mm.
Och den bilden tycker jag om.
Mm.
Och han står där med öppna armar beredd att bara ta upp dig i sin famn och fråga, nå mitt barn.
Mm.
Vad behöver du idag?
Mm.
Och den flykten är ju väldigt fin, tycker jag.
Ja, den ska vi ta till.
Mm.
Den här boken, Flykten till Gud, som Jim Hornberg har skrivit, rekommenderas varmt.
Ja.
Du har ju också läst den.
Den har jag läst.
Mm. Och den är nog riktigt intressant. Mm. För det tar upp riktigt det här vi har pratat om.
Ja. Jag kommer ihåg att i den boken så finns en text som är väldigt berörande. Som handlar om när den onde samlar sina arbetare och skickar ut dem.
Ja. Ja, han säger ju riktigt intressant åt den till först att vi kan inte hindra de kristna från att gå till sina kyrkor eller sammankomster. Mm. Vi kommer inte att kunna få dem att sluta tro på Gud och be till honom. Det kommer de att fortsätta med. Vi måste ändra taktik om vi ska få så många som möjligt över på vår sida. Och det är tid som är nyckeln.
Mm.
Tid. Att om vi börjar sätta vår tid på livets oväsentligheter så har vi inte tid att söka Gud. Att vi ska ha och ha och ha. Ett begär efter livet.
Mm.
Vad livet har att erbjuda. Både i upplevelser och i att köpa och att också våra barn ska dras med i det här också.
Och att vi föräldrar så mycket som möjligt ska vara bort från hemmet så att vi inte hinner ge våra barn den där grunden och berätta om Jesus åt våra barn. Och den är väldigt gripande, den där texten. Den är det. Och väldigt, väldigt nyttig.
Och att vi ska bygga på våra fasader och bara prata om livets oväsentligheter. Men ofta tänker jag idag, om vi pratar lite om det här, att när vi strävar efter någonting och så leder det till att vi blir ganska stressade. Jag tycker att dagens slogan är att du ska vara lite stressad.
Maria, hur kan vi hitta det där lagom?
Ja, lagom är ganska smal.
Visst är det smalt?
För det som är lagom för mig behöver ju inte alls vara lagom för dig.
Nej, det är så.
Det som passar vår familj kanske inte passar er familj. Så välmynta råd kan landa helt fel hos en annan. Så jag tror man måste reflektera över sitt eget liv, sin egen situation. Och också kunna acceptera den personlighet som Gud har gett mig.
Jag tycker om den här sinnesrobönen.
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Precis.
Förstånd att inse skillnaden. Det är viktigt.
Ja. Jag tänker också att vi behöver lite se på vilka behov vi har. Behöver vår familj nu att vi hittar på någonting roligt? Att vi tittar lite som på vad har vi för behov? Dels som familj förstås. Men också var och en av familjemedlemmarna lite.
Och så där personligen får man ju lyssna på kroppen. Vi får ju ofta signaler att nu håller vi på att bli lite stressade. Men också lyssna på, se på barnen, hur de reagerar. Verkar de vara stressade? Hur mår de? Att lyssna in hela familjen. Och att kunna säga nej då det behövs. Jag personligen har ett stort behov av samhörighet med andra. Och då är jag rädd hur andra ska reagera om jag säger nej till något. Allting som riskerar att göra andra missnöjda så kan jag uppleva som skrämmande.
Eller handlar det mera om att våga vara ärlig mot sig själv och stå upp för sig själv?
Ja.
Oberoende av vad andra tycker.
Och riktigt, som du sa, vara dig själv.
Ja.
Inte vara någon annan.
Nej, precis.
För
om vi inte försöker hitta det där lagom och vara nöjd med lagom, så kommer vi ju nog att lägga väldigt höga prestationskrav på oss.
Ja.
Jag tycker att jag faller jättelätt ner i prestation.
Det tror jag att alla gör.
Jo, det ligger nog nära oss människor. Och också att vi har svårt att förstå det här med nåd. Att det är bara, alltså det är gratis. Det är ingenting som vi gör.
Nej.
Utan det är Herren som gör.
Ännu en sak om det här att hitta det lagom i familjen. Så man får fråga sig, tillåter jag mitt hem att vara en viloplats? Eller blir det en sak som också ska förnyas, förbättras, bli snyggare. Alltså, får det vara den där viloplatsen?
Det där är en riktigt intressant fråga. Och mina tankar gick inte direkt i det här med att förnya hemmet.
Nej.
Och så här, utan det gick till att får vårt hem vara en viloplats för oss som bor här? Eller är det en plats där jag som mamma liksom hela tiden har piskan på barnen att plocka upp efter dig och gör det här nu och gör det här nu och liksom fa ut och lek och fa på fritidsintressen och att man jäktar och stressar dem.
Vi får stämma in i bönen. Herre, låt vårt hem vara en plats där värme och gemenskap råder. Ett hem där vi kan vila och samla nya krafter. Lär oss lita på dig och leva i kärlek och trohet.
Amen. Det finns ju så otroligt många områden där vi vill så mycket, Maria.
Mm.
Hur ska vi undvika det här som blir till krav och måsten och skapar ångest hos oss?
Jag tror att det är väldigt hälsosamt att vi förstår vår egen måttstock. Det som vi tänker att är perfekt behöver inte vara perfekt för någon annan.
Nej.
Och det som jag definierar som halvbra så kan för någon annan vara en ouppnåelig dröm.
Mm. Vilket perspektiv!
Ja, så vi måste ibland titta riktigt objektivt.
Mm.
Och ofta är det ju våra egna hjärnspöken som spökar.
Som driver oss, som pushar på.
Och gör att vi får den där ångesten kring våra prestationer. Mm. För nu är det ju skillnad på att bara vilja prestera bra och att kräva perfektionism.
Mm. Ja, jag har tänkt lite samma, att vi behöver tillåta oss att vara nöjd med att prestera måttligt. Att det är okej att inte vara alls effektiv i perioder.
Absolut.
Att vi, det är ändå bra.
Mm.
Jag har också tänkt på det här med att hur vi kan undvika prestationskrav. Och jag tänker att det handlar mycket om att vara ärlig mot sig själv.
Ja.
Och mot människor i sin omgivning. Eller på jobbet, åt kollegor.
Mm.
Att kunna säga rakt ut att nu orkar jag inte. Den här uppgiften tar jag inte på mig. För att det blir för mycket.
Mm.
Och det startar ju med det där som du sa. Att analysera var ligger min nivå för ork.
Mm.
För den ligger ju på en helt annan nivå än vad din gör.
Mm. Vi är så olika.
David har ju ett svar på den här frågan egentligen i Saltaren, kan jag tycka. I psalm 131:1. Där det står så här. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Och så kommer det här som jag tänker att är svaret. Jag umgås inte med stora ting. Med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ. Och då har jag tänkt att, vad kan han mena? Och så landar jag någonstans vid det där att dels att det här är en sak som kommer ju äldre vi blir. Att vår själ liksom lugnar sig och stillar sig bara av livserfarenhet.
Mm.
Och av någon typ av mognad.
Mm.
Men också att, kan det månne betyda att vi behöver inte ta den där befordran på jobbet om vi är nöjd med det jobb som vi har? Mm. Eller att vi behöver ju inte börja träna 5 dagar i veckan om 2 dagar i veckan är vad som passar oss. Eller vi behöver inte börja träna till ett maratonlopp bara för att många i vår omgivning gör det.
Nej.
Att lägg de här gränserna för oss. Bestäm dig för vad du inte kommer att göra.
Alltså jag kan ta ett exempel. Jag var på jumpa en gång och så skulle vi hoppa på en stor låda.
Ja.
Och jag vågade inte hoppa jämfota upp halv meter i luften och landa på en liten låda. Jag tänkte att jag ramlar. Och hon bara, ja men utmana dig. Och jag bara, nej men det här behöver jag aldrig kunna.
Nej.
Jag vägrar.
Precis.
Och det var så skönt.
Jo, att kunna ta det där. Jag har vissa saker i mitt liv som jag har sagt ut och som jag vet att jag kommer inte att göra det här.
Mm. Det är så skönt att säga det högt åt någon annan. Nej, vet du, det här behöver jag inte
kunna. Nej, och också mitt i ett sammanhang där alla andra gör.
Mm.
Att ha det där modet, vi får be om det där modet, att där säga och vara fin med att du lägger den där gränsen.
Mm. Då kan de där hjärnspökena då igen börja att nej men, du kunde inte det här, att du var inte lika bra som andra och det här. Och
kritiserar man sig själv så, så får vi samma känsla som att bli kritiserad av andra. Mm. Så det är också viktigt att kunna stå för det man har, alltså det beslut man har tagit så gäller. Och inte börja sen älta det efteråt.
Nä.
Jo, jag tänker att vi får uppmuntra varandra att ha frid med att säga nej till saker.
Mm.
Så det vill jag uppmuntra dig, du som lyssnar idag. Det finns så mycket som ändå hör till ett liv som vi behöver göra för att vårt liv ska rulla. Så skala bort sånt som du inte behöver göra just nu. Eller som du inte vill egentligen.
Mm.
Och ibland till och med så hamnar du och skala bort saker som du vill. Bara för att om du gör det där så kommer det att kosta på något annat område.
Ja. Kan vi sluta att jämföra oss med varandra?
Ja.
Mm. Och försöka bli kopior av varandra. Mm. Kan vi bara sluta med det?
Mm.
Ja. Vad spelar det för roll att du hoppar och på den där lådan?
Nej.
Gör det om du tycker att det är roligt. Mm. Och att det ger dig någonting. Mm.
Så nu får vi konstatera att nej, vi vill inte bli som någon annan.
Nej.
Utan vi vill bli som den bästa versionen av oss själv.
Isabella, nu ska vi skriva ett brev till oss själva.
Okay.
Mm. Vi ska påminna oss själva att vi duger.
Mm.
Vi tänker att vi är vår bästa vän. Du ska skriva vilka styrkor du har, men också vilka svagheter du har.
Mm.
Och så ska du föreslå förändringar i ditt liv som bygger till det bättre. Alltså de kommer helt utan kritik, bara med omtanke.
Mm.
Så när vi har skrivit det här brevet så ska vi ge det åt oss själva och så ska vi läsa det.
Mm.
Vad ska det stå i ditt brev? Duger vi som vi är nu? Eller borde vi ändå vara lite bättre?
Mm. Det är nog en intressant reflektion det där.
Mm. Och att visa lite mera självmedkänsla. Mm. Nu är vi ju bra att visa medkänsla åt andra. Men hur är det när vi ska som visa medkänsla åt oss själva?
Jag tänker att i mitt brev så skulle det nog stå, det skulle finnas områden där jag skulle kunna säga att du duger och menar det.
Mm.
Och så skulle det också finnas förstås områden där jag skulle säga att det här är inte tillräckligt. Att lite behöver du pusha dig. Och någon av de där så skulle kanske vara helt berättigad. Att här behöver du faktiskt göra en förändring. Men många skulle nog vara piska.
Ja.
Sådär att du måste, du borde.
Jag tror det ska också vara i mitt brev många, många piskor.
Mm.
Mm.
Jag läste faktiskt, Maria, din andaktsbok.
Mm.
Åt mina barn. Och en av de här frågorna som kom upp i mars, i slutet av en dag, så handlar om att räkna upp 10 saker som man är bra på.
Mm.
Jag vet att för ganska många år sedan så var nog det här väldigt svårt för mig. Jag skulle ha kunnat komma på någonting som jag var bra på, men egentligen inte tycka att jag egentligen var riktigt bra på det heller.
Nej, för det finns ju någon annan som är bättre.
För att det finns någon annan som är bättre. Och det var så roligt att se att barnen har lättare att göra det där. För att de har tränat på det mer.
Mm.
Så jag tänker att vi kan träna oss på att bli bättre på att hitta styrkor i oss själva. Och vad vi är bra på. Det behöver inte betyda att vi är världsmästare. Det är ju det räknas före det.
Och att vi kan se det ur ett ödmjukt perspektiv.
Mm.
Och att vi kan använda de gåvor vi har fått på ett bra sätt. Utan att bli högmodiga och riktigt skrytsamma människor.
Mm.
Det vill man ju inte.
Nej, det är ju odrägligt.
Mm. Men så ska vi också komma ihåg att det finns ju barn och vuxna som har vuxit upp med orimliga krav från föräldrar eller omgivningen. Att det inte bara är egna hjärnspöken.
Nej.
Det finns ju de som tänker att mitt barn ska bli världsmästare i orgel och så hamnar de att öva
sig.
Alltså orimliga krav.
Alltså,
ja, och på tal om att jämföra sig med andra så kan man ju plocka olika delar från andras liv. Alltså att jag vill bli lika bra att baka som hon. Och så vill jag bli lika bra att träna som hon.
Mm.
Och så vill jag att mina barn ska se ut som hennes barn.
Ja.
Mm. Och så vill jag kunna inreda som hon. Mm. Sticka som hon. Och så vill jag vara lika tålmodig som hon.
Mm.
Men så vill jag också vara utåtriktad. Mm. Som hon är.
Mm.
Och lika smart som den där kvinnan. Mm. Och så plockar vi från olika, olika ställen och tänker att allt det här vill jag bli.
Oj,
och då blir det orimliga krav.
Ja, verkligen. Ja. För det är ju bara glimtar det som bara du plockar ur de människornas liv.
Och människan som är riktigt, till exempel stickar, kanske hon inte då istället tränar.
Mm.
Hon kanske inte har tid att träna. Nej.
Precis. Eller vill inte.
Vill inte, prioriterar inte.
Är inte intresserad av.
Mm.
Tror du att vissa personlighetstyper är mera utsatta för det här med liksom stress och prestation och sånt här än andra personligheter?
Det tror jag faktiskt. Och jag tror att känsliga personer har en större tendens att kanske jämföra sig med andra och ställa högre krav på sig själv.
Jo, jag tänker också att det ligger i vår personlighet att ha mera fallenhet att hamna i vissa diken.
Mm.
Men däremot så tror jag också, som vi nämnde förr, att vi nog kan fostra våra barn. Eller vi kan lära oss att ta på oss vissa beteenden.
Mm. Nå, mitt i all den här strävan och våra prestationer och våra krav, så har ju Gud en plan i våra liv.
Mm.
Hur ska vi kunna se och värdesätta vår personliga kallelse?
Mm. Jo, jag tänker med kallelse så har, det finns ju både en allmän kallelse som gäller alla.
Mm.
Och den kommer fram till exempel i andra Timoteus brevet där han skriver att han har frälst oss och med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han gett oss i Kristus Jesus i evig tid.
Mm.
Alltså det finns en allmän kallelse. Och i Filipperbrevet också så talar han om vår kallelse till himlen. Det gäller ju också alla som tror på Jesus. Och i Efeserbrevet så finns en kallelse till att leva i hoppet. Alltså det hopp som vi har i Jesus.
Mm. Ja, och också så har vi ju fått missionsbefallningen i Matteus evangeliet. Mm. Att vi ska gå ut i hela världen. Och
just alla de här bibelorden som uppmanar oss till medmänsklighet
är
ju allmänna kallelser. Ja. Vi är kallade att finnas till för varandra i den mån vi orkar och kan. Och i perioder mer och i perioder mindre.
Mm.
Och så här. Och så har vi vår personliga kallelse då. Och jag tänker att om du tittar på den utgående från vad Bibeln säger, så har det egentligen inte så mycket att göra med yttre omständigheter, även om Gud är intresserad av det och hur han har skapat oss och vilka gåvor han har lagt ner i oss och så här, och att vi passar till olika yrken och är intresserade och så här. I första Korintherbrevet så står det att i kapitel 1, 26, bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Och i det här sammanhanget som den här versen är skriven i, så kommer det fram hur omvänt Gud ser på kallelse mot vad världen ser. Vad tänker du om det, Maria?
Mm, nu är det ju så att det är ett helt annat synsätt som Herren har. Att här måste vi ju lära oss att se det lilla, uppskatta det lilla. Mm. Och inte bara det som världen uppskattar.
Mm. En gång sa en person åt mig så här att Gud kallar oss ofta till betydligt mindre saker än vad vi har tänkt.
Mm. Och kanske vad vi skulle vilja göra.
Ja. Ja.
Mm. Mina tankar är inte era tankar och mina vägar är inte era vägar, säger Herren.
Mm.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Den här bibelversen tycker jag så om.
Mm.
Och det finns ju inga färdiga föreskrifter för en som vill vandra enligt Herrens plan.
Nej, det är också intressant.
Ja, att vi vet inte hur det ser ut i framtiden och vi känner inte till Herrens plan.
Nej, vi gör inte det. Och det kan jag tycka att det är spännande.
Mm, det är jättespännande. Mm.
För det betyder att där du tänker att du inte har någonting att ge, så kan Gud liksom bara vända till att plötsligt öppnas dörrar mot ett håll som var helt oväntat.
Mm. Ibland kanske man har en inre kallelse och längtan, men man saknar det att någon puffar på.
Ja, ja. Jo, och det där med kallelse blir många gånger så där pompöst och stort. Men om vi vill hitta vår kallelse, så tänker jag ändå att med allt det här sagt att Gud är överraskningens Gud och han kan använda saker i oss som vi tänker att inte alls kunde användas, så tänker jag ändå att vi börjar med att titta på våra gåvor.
Mm.
Att vad är vi bra på? Vad har Gud lagt ner i dig? Vad kan du? Vilka intressen har du? För sällan motarbetar han ju sin skapelse.
Ja, nej.
Och sen tänker jag att det räcker med viljan att gå i hans kallelse och sen lider han.
Mm. Ja, jag tror vi får börja med den där viljan och att böja oss inför honom.
Sen handlar ju också kallelse om lydnad. Att när du känner den där kallelsen, att du lyder den.
Mm.
En förkunnare sa en gång så här att det finns människor som väntar på andra sidan vår lydnad. För det kan vara att just den här gåvan behövs för någon annans uppmuntran.
Mm.
Det kom i mitt Facebookflöde ett statement som går så här. Your ministry is found where you've been broken. Your testimony is found where you've been restored. Och översatt så skulle det ju betyda ungefär att området inom vilket du kan verka hittar du där du brustit.
Mm.
Och ditt vittnesbörd finns där du har blivit återupprättad eller helad. Och det där tyckte jag var så bra, och det säger ju också lite om det här vi pratar om, att det är inte alltid våra kunskaper och gåvor.
Nej. Och det där, om någon har till exempel en föreläsning om ett känsligt ämne, så säger de ju ofta att de drivs att berätta det här på grund av att om det hjälper en person så är det värt att de har utelämnat sig.
Mm.
Och där kommer ju det där att om det hjälper någon, så stiger jag de här obekväma skorna, berättar om det jag har kämpat med. Ofta är det ju jättesvåra saker.
Men också det här hoppet av helande. Att där kommer Jesus in och där liksom han återupprättar mig. Och just därför vill jag berätta.
Därför vill jag berätta om någon annan får hjälp.
En vän sa en gång så här att det är just i våra sprickor där kontaktytan till våra medmänniskor ligger.
Mm.
Och det tyckte jag var så bra. Därför behöver vi våga
visa
våra sprickor och prata om saker där vi brustit.
Ja.
Men Maria, om vi skulle lite plocka ur Bibeln och vilka exempel vi har kring det här med att dels att följa sin kallelse och att ta på sig för stora uppgifter eller bli uttröttad eller...
Eller strunta i det som Gud har uppmanat oss att göra.
Det finns ju många exempel.
Mm. Ett är ju när Noah börjar bygga på sin båt. Mm. Alltså de hånar ju honom och skrattar alltså. Han bygger en båt på land och håller på i många år.
Mm.
Jag minns inte hur många år det var.
Jag undrar om Noah tvivlar någon gång.
Ja, han hade minsann fått en kallelse.
Ja.
Det var något som drev honom.
Mm.
Och samtidigt blev han så där hånad. Ja. Då.
Det lägger nog perspektiv.
Ja, han var nog en riktig förespråkare. Vi får tänka på honom då vi själv har någonting som vi verkligen... Om syftet är gott och vi känner att vi har en kallelse så ska vi nog kämpa för det goda.
Jo, och trots att vi inte ser resultat.
Ja.
Sen när det gäller att uppgifter blir övermäktiga och orken tar slut, så kommer jag att tänka på Mose. I andra Moseboken, Aderton, så är det hans svärfar som kommer till honom och ser hur mycket Mose arbetar med det här folket och med Israels folk.
Mm.
och frågar honom att varför sitter du här ensam? Och sen säger han åt honom, ditt sätt att arbeta är inte bra. Både du själv och folket som är hos dig blir ju uttröttade. Den här uppgiften är alldeles för tung för dig och du kan inte klara av den ensam. Och det här leder då till att det utsågs folk som hjälpte honom. Sen i fjärde Moseboken 11:14 så är det här Mose som far inför Gud och utbrister att jag orkar inte ensam bära hela detta folk. Det är för tungt för mig. Och då var det Herren som kom till hans hjälp. Ja. Och Herren utsåg 70 män som skulle hjälpa honom i den här uppgiften. Så det finns också exempel på att människor har blivit uttröttade av uppgifter. Det tyckte jag var intressant.
Ja, och sen har vi ju Jonas som trotsade Gud. Han ville inte till Nineve och prata om Herren.
Inte kanske alla kallelser så bekväma.
Nej.
Men om vi tänker på Jesus, vilket exempel kan han vara för oss i det här med att prestera och pressa sig för mycket? Och...
Ja, inte det är ju han som sätter prestationskrav i
Nej,
oss
det är det inte.
Och tycker att lite bättre kan du, lite mera.
Jag kommer att tänka på att i ett av evangelierna när Jesus kallar sina lärjungar så står det att han kallade dem till att vara med honom. Inte att göra så mycket för honom, utan att vara
med honom.
Där ligger en vila, tycker jag. Sen skriver ju Johannes i sitt evangelium om Jesus att han var full av nåd och sanning. Och jag gillar på något sätt ordet sanning. Jag har inte alltid gillat ordet sanning.
Nej.
Och jag tänker att mycket vila ligger i att våga vara sann.
Sanningen ska göra oss fri.
Ja, det säger också Bibeln.
Och så tänker jag också att Jesus har kommit för att vi ska ha liv. Och liv är överflöd.
Tänk det.
Ja, och det här tänker jag, det gäller inte bara som i himlen.
Nej.
Där vi får äta våfflor med Nutella varje dag utan att gå upp i vikt och sådär. Utan han vill ha den där varma och levande relationen här med oss på jorden. Han vill att vi ska säga ja till honom. För då säger vi ja till ett meningsfullt liv. Han förespråkar kärlek, gemenskap, glädje, vila. Han förespråkar allt det där positiva. Men också att vi har den där viljan att överlåta oss i honom. Han vill bli prisad och ärad.
Han vill det.
Ja. Och det händer något med oss när vi gör det.
Det är där det där viktiga ligger. Vad det gör med oss när vi tillber. Mer än vad det gör med Gud. Jag undrar, han tronar ju på vår lovsång, säger ju också Bibeln. Ja. Så han tycker om att lyssna på oss och på vår lovsång.
Jag undrar hur han tänker då han sitter där i himlen och tittar ner på oss människor. Ser vi ut som myror i en myrstack? Som bara yrar runt och söker glädje och lycka och meningsfullhet. Och söker kärlek i brustna människor. Och vi bara, vi ser honom inte. Hur känner han det? Då han ropar att kom till mig.
Jag tror att han sörjer.
Ja.
För han står ju bara färdigt och väntar på oss.
Och har en utsträckt hand.
Men jag tycker ändå att en relation med Herren så betyder ju inte att vi bara sitter och prisar och lovar. Jag tycker att jag går ofta kamper. Med Gud.
Men då är det ju skönt att det är med Gud du har de där kamperna.
Ja, det stämmer.
För vi har alla kamper. Men om vi har Herren med och fast vi kämpar mot Herren så är han ju med. Vi har en relation med honom. Oavsett om den är stundvis jättearg, eller man bråkar. Men det är fortfarande en levande relation. Och det är det han vill ha med oss. Nu är det ju intressant ett liv med Herren.
Nu är det intressant.
Ja.
Sen är ju också Jesus exempel för oss när det just gäller hur vi ska tampas med vårt liv och att hitta det där lagom.
Mm.
För han tog ju sig tid att vila. Han sökte upp platser där han kunde vara i fred,
ja,
och tänka. Och det är ju en motvikt till det här att vi strävar hela tiden.
Mm.
Sen sa han ju ifrån.
Mm.
Till exempel i templet, när de hade gjort templet till en marknadsplats.
Ja, han blev jättearg.
Ja, där blev han arg och sa ifrån tydligt att det här accepterar jag inte, det får vi göra.
Mm. Vad har du för erfarenheter när det kommer till prestationsångest och strävan efter att bli bättre?
Mm. Jo, jag har ju faktiskt personliga erfarenheter där. För 2 år sedan så blev jag ju faktiskt sjukskriven från mitt jobb. Och diagnosen som jag fick så var utmattning. Men för mig handlade det om ett bönesvar på en lång, lång bön till Herren. En bön om tid.
Mm.
Förstås var jag också efter all prestation väldigt trött. Och den diagnosen känner ju världen till.
Mm.
Men jag vet precis varför det måste se ut på det där sättet.
Men är det inte fint att inte bara se det som någonting, ett negativt kapitel i sitt liv som man helst vill glömma bort och gömma undan, utan att man kan ta fram det och tänka att det finns någonting uppbyggande av det här och någonting fint.
Vi pratade ju om skam förra avsnittet, och nog finns det mycket skam i det här med att vara tvungen att godkänna att man inte orkar.
Ja.
Men samtidigt så, nej, jag vill inte vara utan det här bönesvaret. Jag är bara så tacksam till Herren att han ville liksom ta mig på den här resan. Maria, vad har du för erfarenhet om det här med prestation? Har du någon gång känt att du inte har orkat? Att det har blivit för mycket?
Nej, jag har inte varit i det diket. Men jag har känt att jag inte duger.
Mm.
Och att mitt arbete är inte attraktivt. Mm. Min utbildning är låg.
Mm.
Jag lever nog med de där självanklagelser också. Mm. Att nej, usch vilken medelmåtta du är. Mm. Och jag tror att jag ändå borde komma på någonting riktigt bra i mitt liv. Just någonting det. Riktigt sådär revolutionerande. Att det här är min grej.
Mm.
Och så går allting så långsamt, och så är allting så tråkigt, och så tycker jag, nu har jag gett ut en bok och det känns ingenstans.
Och så ger den så många familjer så mycket.
Ja, men så där är det.
Mm. Vi får sluta att titta på oss själva och så får vi lyfta vår blick upp till Herren.
Mm.
Och då tycker jag det passar bra att avsluta med den här psalmen. Psaltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.